Johanna Lepola, du har erfarenhet av att tömma ett dödsbo. Hur länge sedan är det som din pappa dog?
10 år blir det i sommar.
Kom hans död som en överraskning eller var ni förberedda?
Det var nog ganska överraskande. Det gick bara några månader från att han berättade åt oss att han hade blivit sjuk i cancer till att han gick bort.
Och sen blev det då dags för dig och din bror att reda upp efter honom. Berätta dina första tankar när du visste att nu ska det här redas upp.
Mina första tankar var nog att oj nej, för att trots att min pappa bodde i en ganska liten tvåa i Helsingfors, där också jag och min bror bor, så det var inte långt avstånd. Och en tvåa låter ju som att det kan inte finnas jättemycket saker där, men jag visste, eftersom jag förstås hade varit hos min pappa, att han hade jättemycket saker. Och verkligheten, hur mycket saker han hade och varför saker han hade sparat, märkte vi sen när vi började gå igenom det. Och för att alla som någon gång har flyttat så vet ju att tömma en bostad, oberoende hur stor den är, så det är ju rent fysiskt väldigt krävande. Varenda en sak som man har fint i ett skåp måste paketeras in i några lådor och sen forslas bort. Så det är ju rent tidskrävande bara att packa in saker och ting.
Och han hade säkert förrådsutrymmen där i husbolaget där han bodde?
Det fanns en ganska stor källare som var nog väldigt prydlig, men från golv till tak full med saker. Och bland annat sånt som jag kanske nu lite ifrågasatte om det var vettigt att spara, nämligen han hade buntat vackert, säkert från 10 år tillbaka, alla sina elräkningar och telefonräkningar. Vackert buntade med snöre ihopsatta, men jag tror ju inte att han hade någonsin tittat på dem efter att han hade buntat dem. Så det fanns mycket saker, både sånt som var lite intressant, som var minnen från hans liv, men sen sånt här som egentligen var bara rosk.
Ja, kan du ge exempel?
Det roske var just de där räkningarna. Och så hade han sparat från säkert 20 år tillbaks varenda ett julkort och postkort som han hade fått. Och det var då inte såna postkort, eller alla var inte såna som till exempel mina barn hade skickat till honom som var handgjorda, utan det var bara sådana färdiga kort. På baksidan hade någon skrivit en underskrift som var oläslig. Och de var högst uppe i ett skåp, i en låda, så jag är ganska säker på att han inte tittade på dem varje dag. Sen är det ju det, när man går igenom en annan människas saker så vet man ju för det första inte vad där finns. Och sen är det ju då, när det är ett dödsbo, så är det ju då frågan om att vill någon ha de här sakerna. Så var det ju då alltid frågan att vill jag eller min bror ha den, eller kanske mina då tonåriga söner. Och en sak som jag själv skulle ha varit helt beredd på att kassera och tyckte att det här var bara rosk var VHS-kassetter från min barndom och min tonårstid, som där det fanns program som jag och min bror hade banda från tvn. Och jag tyckte att det var helt onödigt med sånt, och jag var jätteförvånad över att min pappa hade sparat dem. Men, hör och häpna, min äldre son som då var tonåring tyckte att det här var det bästa någonsin. Han är väldigt intresserad av gammal teknik, så han tog dem och sparade dem och gick igenom alla vi fick sen av en kompis en VHS-apparat. Så det var lite förvånande att sådana saker som kanske en tycker att det är onödigt kan ju någon annan tycka att det är jätteintressant. Det gör ju att det här genomgången av ett dödsbo, just när det inte ens egna saker och man inte vet vad det finns. Och sen är det ju sånt som man kanske vill sen spara som minnen. Och vi har olika minnen och vi har olika inställning till vad är användbart. Så gör att det är långsamt och ganska tungt, fast det kan vara ibland lite roligt också. Men det är jättetidskrävande.
Ja, hur mycket grät och skrattade ni där medan ni tömde det här eller gick igenom hans saker?
Nu kanske inte så mycket grät, men sucka, det gjorde jag ganska ofta nog. För att den här källaren var nog i bra skick, men det fanns nog vissa lådor fulla med papper som var i ganska oordning. Och just när man inte själva bor i lägenheten och inte vet vad som finns var, så just när man hittar någon låda högst uppe i något skåp, så måste man ju öppna den och titta vad där finns. Och så måste man nästan titta på varje sak och varje papper, att vad är det för papper? Och det där, trots att min pappa då visste om att han högst sannolikt inte har så länge kvar, så hade han nu då inte kanske rensa upp hemskt mycket. Mm. Och på ett sätt förstår jag det. Man vill nu kanske inte, om man har några månader kvar av livet, så hålla på och städa något skåp. Men sen fanns det en del saker, väldigt personliga papper och fotografier, som jag skulle ha hoppats att han själv skulle ha tagit vara på, för det kändes lite för personligt att vi skulle se dem.
Ja, var det någonting som du tyckte att var svårt att hantera som du hittade där hos honom?
Just sådana väldigt personliga saker. Det fanns utskrifter från mejl som var definitivt inte menade för någon annans ögon och helt just fotografier. Min pappa var själv fotograf och han fotade både för jobbet och för privatlivet och det fanns sådana fotografier som inte heller var menade för någon annans ögon. Så dem, och de var hullar och bullar med sina massa andra papper, så det skulle jag kanske ha hoppats att han skulle ha det där gjort sig av med.
Fanns det några saker som överraskade dig totalt? Det har jag inte alls vetat att pappa har.
Definitivt. För som sagt var han lite kanske av en samlare. Han tyckte om att spara minnen. Sen reste han mycket i jobbet. Och det visade sig att han hade en samling av oanvända spypåsar från olika flygbolag. Och de flesta var ju sådana flygbolag som då i det skedet när han dog så hade gått i konkurs någon gång på 90-talet. Så det fanns en intressant samling av sådana. Och det tyckte jag var en rolig sak. Att, jag menar, fast jag nu kanske sa att han hade sparat och saker och ting som är onödiga. Men det här tyckte jag var en ganska rolig sak. Så det där, vi fick nu då sen fundera med min bror att vem ska ta över spypåse-samlingen. Och det blev min bror, men det var helt okej.
Det måste ju vara väldigt svårt att besluta vilka saker man gör sig av med och vilka man sparar. Hur mycket bollar ni av och an med det?
Definitivt. Det första svåra är det att redan gå igenom vad finns. Och sen nästa fråga är det, ska det här sparas? Och om så, vem ska ha det? Och sen då för tredje fasen är då, ifall man inte ska spara det, vad gör man med det då? Vi var som tur ganska väldigt mycket överens med min bror. Så det var lätt för oss att komma överens om att vem tar någonting. Men sen så, det här var nu då för 10 år sedan, min bror och jag var i 30-40 års ålder. Vi hade ju då färdiga hem med alla möbler och allting som vi så att säga behövde. Inte hade vi något behov av en soffa eller en säng eller kastruller eller sånt här. Min pappa tyckte om att laga mat, så det fanns trots att det var en liten tvåa, litet kök, väldigt mycket köksprylar. Men inte hade vi användning för dem eller liksom behov av att ta hemskt mycket av dem. Så det var nu mest sådana här minnessaker, sådana här liksom kurosa som var unika som vi valde att spara. Och det där förstås fotografier, sånt är ju viktigt och unikt. Och sen en del just sådana här minnesprylar som min pappa hade hämtat från sina resor, så sånt tyckte vi om.
Ja, ge exempel på vad för saker du egentligen tog därifrån.
Och sist och slutligen inte hemskt mycket, så det var enstaka sådana här små föremål. Jag har ett sådant väggvitrin där det finns små fackutrymmen för små minnessaker. Så några sådana, det fanns några sådana pinsar som min pappa hade samlat. Eller en sten från Mongolien, sådana saker. Och så hade han fått någonstans ifrån en sten från Antarktis. Sånt tyckte jag var trevligt. Och en del tavlor. Tavlor är på det sättet behändiga att de tar ut jättemycket utrymme. Ifall man har tomma väggar och det hade jag, så sånt gillar jag. Sen fanns det en möbel som jag nog definitivt ville ha och min bror var helt okej med att inte vilja ha det. Nämligen ett stort antikt träskåp som fanns i min barndom, i mitt hem när jag var barn. Och jag tyckte ändå att det var ett vackert skåp och det fick jag då ta och jag gjorde så att jag fick utrymme för det i min lägenhet. Men det var ju förstås att man måste boka en flyttfirma för att ta det, för att det är ganska stort. Och det som är lite intressant är att igen ett exempel på att människor har olika åsikter om saker. Både estetiskt, vad man tycker att det är intressant och vackert. Så trots att jag tycker att det där är ett väldigt vackert skåp, så har båda mina söner som nu är vuxna sagt att nej, det här skåpet vill de absolut inte ha. Och de får jag ju leva med det, att det här skåpet som är liksom i mitt tycke en av de få sådana möbler som har gått i arv i vår släkt, fast det nu bara är andra generationen jag som har det nu, så sannolikt går det inte vidare. Men jag tycker att det är jättebra att de har kunnat säga sin åsikt nu redan, att det inte blir så att jag liksom värdesätter någonting jättemycket och räknar med att oj, de kommer att älska det här skåpet och älska att ha fått det i arv, när det inte sen i verkligheten kommer att bli så.
Men hur gör man så där praktiskt? Hade ni någon Excel-tabell eller papper och penna att det här ska vi fundera på ännu? Eller var det bara så där att det man tog i handen så placerar man åt sidan eller tog åt sig?
Ganska mycket nog så den här senare metoden, det vill säga vi kom överens med min bror att vi ses då och då där i lägenheten. Och så gick vi igenom saker och ting. Och kunde just konstatera att nästan alla kläder var sådana som ingen hade användning för. Så de satt vid sopsäckar och förde till återvinningscentralen. Och sen då just de här köksgeråderna som vi också konstaterade att inte någon där egentligen behöver. Och möblerna kom vi väl också överens om att någon återvinningscentral kom och hämta. Men annars så var det så där att vi hittade någonting och så tittade vi på att är det här något som du vill ha eller inte. Och sen så satte vi det i lådor. Och jag har själv inte ens någon bil, så att transportera någonting därifrån fick min bror sköta. Vi sen fyllde hans bil efter att vi var klara med en sån här genomgångningssession, rensningssession. Och så körde han iväg med det till återvinningscentralen och sen på nytt nästa gång.
Det var återvinningscentralen som tog allt som ni inte ville ha, var det så?
Mer eller mindre nog, jo. Sen förstås sådana papper, trots att det nu var ett dödsbo, så jag är lite osäker på om man kan använda en död persons personbeteckning fel. Men för säkerhets skull så förde jag då till pappersförstörningsinsamling sådana papper där det som liksom var sådana här, där det skulle kunna finnas personbeteckningar eller något bankpapper och allt något sånt. Hemskt mycket rosk fanns där nu egentligen inte. Min pappa var inte på det sättet en sån där liksom ostädig person. Ganska mycket damm nog för att han hade massa, om vi säger fullt krimskrams, om vi säger nett dekorationsföremål. Och det var inte sån här, ska vi säga, dyrbara saker, utan sånt som han tyckte var vackert, som han hade köpt någonstans billigt. Och ganska många av de sakerna var inte såna som han skulle ha köpt på någon av sina resor. Så sånt packade vi bara i lådor och förde till återvinningscentralen. De där VHS-kassetterna tror jag inte att återvinningscentralen skulle det skedde ha tagit emot, men som tur tog min son om, så vi blev av med det också. Men jo, det där, jag kommer inte ihåg att så hemskt mycket skulle inte ha dugit åt återvinningscentralen.
Frågar ni några andra släktingar också om grejer, att vill ni ha det här eller här, eller gjorde ni upp det bara sinsemellan?
Min pappas syster var i liv då, så jo, några saker tog hon, men inte hemskt mycket, för igen samma sak. En människa som har ett eget hem så har inte så där jättemycket utrymme eller behov av hemskt mycket saker. Så hon tog några tavlor, men det var ungefär det. Så inte hemskt mycket andra släktingar. Det fanns inte så att säga tillgängligt så mycket andra människor, så vi tyckte att återvinningscentralen skulle vara behändigast. Och just det här att när man går igenom några saker och man är i en liten lägenhet, så man måste nästan paketera ner dem genast. För det fanns inte något extra rum dit man skulle kunna stapla fyllda pafflådor. Utan vi behövde bara få bort dem. Plus att i det skedet när vi gick igenom den här lägenheten så hade vi redan sålt den. Så att det fanns ju en tidsram när den nya ägaren skulle få överta det. Så vi behövde liksom ganska i rask takt bara få bort saker och ting. För att det skulle städas också. Och som sagt, min pappa var inte så superbra på att städa. Så det fanns ganska mycket damm.
Hur länge tog hela den här processen?
Jag minns nu inte exakt, men nu tog det ju... Jag tror att det var några månader. För om jag nu minns rätt, så ofta brukar det ju vara så då att när man säljer en lägenhet, så några månader brukar det ju vara förrän den nya ägaren tar över.
Hur viktig del av sorgeprocessen var det här att reda upp efter pappa?
Det är en ganska oundviklig del, för att nästan alltid så måste man ju göra det. För i synnerhet om det är då alltså en person som bor ensam. På ett sätt var det ju då en inblick i min pappas liv via hans saker. Alla våra saker speglar ju en människa väldigt konkret och på ett ganska personligt sätt. Samtidigt var det ju lite jobbigt när det väckte känslor av frustration när man måste städa efter någon annan, i synnerhet gällande vissa saker som man hade kanske hoppats att personen själv skulle ha städa undan. Så på ett sätt viktig, på ett sätt jobbig. Och det är ju det att, förutom att det är fysiskt krävande, det är tidskrävande. Jag hade heltidsjobb och några tonåriga barn och jag var ensamförsörjande för dem. Och samtidigt skulle jag sen då spendera ganska mycket tid, eller väldigt mycket tid, på kvällar och på veckoslut med att röja den här lägenheten. Och före det här hade vi kött då en begravning med allt vad det innebär. Man ska träffa begravningsbyråer och präster och allting. Och så ska man göra en bouppteckning, träffa jurister. Sen ska man göra en massa saker med banken och man ska konkret gå till banken. Så det var ju alltså en tid då väldigt mycket av ens tid gick åt bara till att sköta konkreta saker. Och sen ska man konkret gå och packa saker och ting i lådor och bestämma sig att ska man spara eller inte. Och ibland var känslan kanske för mig personligen det att jag vill nu bara bli av med någonting. Så jag kanske inte alltid ens orkar tänka på att behöver jag det här eller vill jag ha det här. Förutom då sådana riktigt unika minnesföremål, utan bara bli av med allting. För att jag orkar inte mera nu varje kväll vara här och packa. Och det har varit så mycket annat också med ett dödsfall som man måste ordna. Att man får lite lejdon.
När skulle du säga att när var det liksom, när kunde du dra streck, när var det här hela processen till ända?
En sorgeprocess efter en nära anhöring kan ju ta hur länge som helst, så det är lite svårt att säga. Men nu ska jag säga att sen i det skedet när lägenheten var tömd och såld och vi gav nycklarna åt den nya ägaren, så då kändes det ju som att det här är nu ett slut på det.
Om du nu skulle ställas inför precis samma situation, att du just skulle ha fått höra att din pappa har dött, vad skulle du göra annorlunda med tanke på det här att tömma hans hem?
Bra fråga. På ett sätt tror jag inte att vi skulle kanske, om det nu skulle vara samma situation, att det är jag och min bror som ska tömma någonting, inte hemskt mycket annat. Jag funderar på det här att borde vi ha tagit någon utomstående som köper dödsbon, något sånt, för det använder vi inte. Men jag tror att orsaken till att vi inte använde var det att för det första behövde vi ju gå igenom vad där finns för att överhuvudtaget veta vad det är. Är det något som är värdefullt? Är det något som vi själv vill spara? Och då kändes det att när man hade gått igenom ett skåp, en hylla eller en låda och var färdig med det och hade tagit det som man ville ha, så då ville man bara bli av med det. Och när det inte fanns utrymme att ställa det någonstans i väntan på att sen någon annan skulle kunna komma och kolla på det. Och så var vi, tror jag, lite också trötta på det här att man ska boka någon tid med någon som kommer någon tid och man ska själv vara någon viss tid någon annanstans än hemma när det har varit så mycket med sånt. Men jag säger nu inte varför vi inte skulle ha kunnat göra det. Eller jag skulle kanske fundera nu på den möjligheten att skulle någon kanske sen efter att man har tittat igenom vad det är man själv vill ha, att ha någon som skulle ha tagit rubb och stubb på en gång.
Ur den här processen, vad lärde du dig när du tänker på dina egna barn sen när du någon gång dör?
En jätteviktig lärdom som är kanske lite svår för oss finländare som inte är så jättevana eller bra kanske på att prata om sina känslor, är att man ska prata med varandra, gärna på förhand. Just det här exemplet som jag gav om ett skåp som jag själv har trott att det är ett jättefint minne från vår släkt och min barndom, och mina barn har sagt att de inte alls är intresserade av det. Och en del andra saker är kanske också sådana som det där. Eller jag märkte då när vi med min bror gick igenom saker och ting, att man är så annorlunda, eller folk har olika åsikter, och det ska man ju få ha, olika smaker. Att någonting som jag tyckte att var jättefint så kunde min bror tycka att var helt onödigt, eller vice versa. Och samma måste ju då gälla alla mina saker också i förhållande till mina barn. Och jag funderar mycket på att, och jag tror att jag kommit så långt att jag har insett att alla ska ha rätt att inte behöva ta emot någon annans saker. Vi ska alla ha rätt att säga att vad är det för saker som man tar till sitt hem. Har man själv behov för dem, det ska man själv få bestämma. Tycker man att de är så fina att man tar in dem, det ska man också själv få bestämma. Så att jag har nog tänkt att säkert alla mina kläder tror jag att går till någon återvinningscentral sen när jag dör. Och sen har jag ganska mycket saker som jag kanske själv har gjort, men inte vet jag nu om mina barn är lika intresserade av dem, för de har ju inte samma betydelse för dem. Det är ju inte de som har gjort det, utan det är jag. Och sen när det finns mycket sånt så tror jag inte att de kommer att spara allting. Och jag är nog helt okej med det. Men det har kanske krävt lite sån här tankearbete, att man måste inse att allt det som jag värdesätter, alla prylar som har betydelse för mig, har inte för någon annan, inte ens för mina barn.
Nå, din mamma, hon lever fortfarande, men hon har lite tagit dig i beaktande när det gäller grejer.
Hon har definitivt förstått att döstädande kan vara en ganska bra grej. Dels på grund av hennes egna erfarenheter. Hon har varit tvungen att städa upp dödsbon som är hus. Hennes barnlösa faster dog, och eftersom fastern inte hade något barn så måste ju någon annan, andra släktingar ta över genomgången av ett hus som inte är på samma ort där min mamma bor. Min mamma har inte heller bil, så hon fick åka buss till den här andra orten för att gå igenom ett hus som delvis var mögligt. Så väldigt mycket av sånt som fastern hade sparat från familjens barndom så var obrukbart och helt konkret hälsoskadligt, så det fick bara kastas på en lava. Och det var ett stort hus och det tog oändligt mycket tid. Så i jämförelse med vad min mamma måste sätta tid på att tömma fastens hus, så det att jag och min bror nu var ganska många kvällar och veckoslut och tömde min pappas lägenhet, så kändes nog det att vi fick tömma en lägenhet som ändå var, fast lite dammig, så inte helt så skadlig, så var en ganska lätt match. Men just de här erfarenheterna som min mamma hade har lett till att hon förhåller sig ganska kritiskt till minnen som hon sparar. Och det som jag tycker är jättebra att hon nu brukar göra så att hon frågar oss, mig och min bror och mina barn, att är det här någonting ni vill spara? Är det här någonting som ni skulle vilja använda redan nu? För att många saker som vi bara sparar i våra skåp, de går ju inuti spillo, men de kommer ju inte till användning. Och då betyder det ju att om någon har en sak i sitt skåp som jag skulle behöva, så kan jag ju inte använda den. Jag måste istället då köpa en ny kanske eller gå någonstans och skaffa den. Så det har varit, tycker jag, jättebra att min mamma har öppet talat om sånt. Att det här är saker och ting som hon har ärvt eller hennes några egna saker. Hon har också ännu lite några saker som hon har sparat från vår barndom som hon har frågat, vill vi ha det? Och det som jag tycker också att det är jättebra att hon förstår om vi inte vill ha det. Och då gör hon sig av med det. Och det är också jätteviktigt när man, om man kommer så långt att man har sådana här diskussioner om vad ska sparas och vem vill ha någonting redan då medan personen i fråga lever, att båda parterna är respektfulla. Den som erbjuder någonting ska vara beredd på att den man erbjuder det till kan säga nej. Men då ska den som säger nej behöva ju inte säga att herregud, den fulaste vasen jag någonsin har sett, att varför har du sparat något sånt här? För det kan ju vara att den som erbjuder föremål är en jätteviktig sak. Så det är ju väldigt känsligt, men därför måste man försöka vara ganska respektfull när man har sådana här diskussioner.